Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i våran studie har jag först en av de viktigaste, ska jag säga, förvaltningscheferna här i kommunen, nämligen John Henriksson. Mm. Vad är du chef över?
Jag är chef för äldre- och omsorgsförvaltningen.
Ja, det är en nämnd och en verksamhet som vi allihopa är intresserade av och bryr oss om i coronatider. Mm. För vi är i daglig information om det. Och bara för att vi ska kunna ställa bra frågor till dig, för vi är ju snäll radio, så har jag tagit hit en av de mest kunniga personer jag känner när det gäller äldrefrågor. En annan programmakare också här. Vem är det som är här?
Ja, det är ju Lena Hjelmerus med den sammetslena rösten som så många somnar till. Men annars är jag ju mest känd för Dr. Lenas hörna här i Tyresöradion.
Ja, och jag ska tala om att jag träffade precis en lyssnare innan vi gick in hit. Och han berättade att han lyssnade på Tyresöradion varje kväll mellan 23:30 och 23:30. Och vissa program somnar mycket bättre av än andra. Så att vi gör en samhällsinsats här för folk att somna. Men det här programmet kommer vi hålla alla vakna till, John. För vi vill ju veta coronaläget på äldreboendena. Och när vi spelar in det här så är det i första veckan i december.
Mm. Ja, hur ser coronaläget ut? Jo, men jag tror att Tyresö kommun är väl en spegling av övriga Stockholmskommuner. Vi har fått in smitta på våra boenden, men till ett väldigt, väldigt lågt antal. Så vi hanterar på ett bra sätt, tycker jag.
Mm. När du säger, har vi fått in det på alla boendena, eller är det liksom...
Jag tror att alla boende har haft någon form av smitta i höst då.
Ja.
Vissa boenden är smittfria och jag tror 3 av 5 har någon form av smitta.
Okej. Okay. Är det stor skillnad nu mot i våras när det också var smitta på boendena?
Ja, det är en väldigt stor skillnad när det gäller personer som avlider av corona. Så det är väldigt, väldigt få som i höst har gått bort. Däremot tycker jag smittläget har varit på det viset att smittan har tagit sig in och spritt sig, inte någon större mängder, men har varit lättare för smittan på något sätt att ta sig in. Men och samtidigt så har ju betydligt fler tillfrisknat än i våras.
Mm.
Så det verkar som att den är mer så att säga, lättsmittad coronan i höst, men inte lika giftig, inte hos oss i alla fall.
Men i våras då vet jag, då intervjuade bland annat några inom vården då, och bland annat ett skyddsombud som sa att i våras... Då var man inte beredd, man hade inte skyddskläder, man hade inte liksom grejer att ta till. För då var det så ont om det hela Sverige. Är det ett annat läge nu när det gäller liksom handskar och sprit och allt vad det är för någonting man måste ha?
Ja, dels har vi en erfarenhet med oss sen i våras, vilket gör oss betydligt mer rustade. Skyddsutrustningen har vi tillgodosett. Idag är det väl i princip skyddshandskar som är den möjliga bristvaran. Vi har inte det, men vi ser på sikt kan det bli en bristvara.
Mm.
Men vi har byggt upp nu så att vi står väl rustade.
Man har ett lokalt lager?
Ja, vi har på att bygga upp ett ska man kalla för beredskapslager med spets mot corona. Då.
Mm.
Och det har vi kommit ganska långt med. Men det är tanken att det ska stå pall för när det blir ett extra så här, krisläge.
Mm.
Men just nu är de flesta enheter självförsörjande när det gäller skyddsutrustningen. Men vi bygger för om det här skulle fortsätta att hålla i och vi får en akut brist på skyddsutrustning, då har vi ett lager som vi kan sätta igång vid behov.
Och när du som är chef för äldre- och omsorgsförvaltning, där ingår ju hemtjänsten.
Mm.
Hur ser det ut där då?
Det förekommer en liten smitta, kanske någon person, men inte i någon större utsträckning. Kanske det handlar om 2 personer totalt sett i en hel population. Så det får man säga att det är väldigt, väldigt lite.
Mm.
Men vi har ju aktiverat vårt coronateam då, som är specialiserade på personer med corona eller covid-19. Så det är hanterbart. Och de har också med sig sin erfarenhet från i våras. Vilket innebär att vi känner oss ganska trygga. Eller vi känner oss väldigt trygga med situationen.
Mm. Lena, du har ju lite frågor om det här med, eller också tagit reda på lite grejer. Det här med hur många är vi? För att det här med, vi som inte, jag är ju faktiskt inte fyllt 65 ännu, även om jag är pensionär. Så jag har ju inte koll på hur stor population, eller hur många människor är vi i kommunen när det är äldre?
Ja, 2014 när vi hade den här rosa, vi skulle yttra oss om den, då skrev jag ett yttrande och då räknade jag och då tog jag också fram rätt mycket siffror.
Vadå rosa?
När vi kommunplanen för 2035.
Då pratar man om, ja just det.
Då pratade man också om hur äldrevården skulle se ut i framtiden.
Mm.
Och nu har inte jag hittat motsvarande siffror för att de publiceras inte på samma sätt som de gjorde då. Men vi om man ser alla över 65, alla pensionärer i Tyresö, så har vi nu en totalbefolkning på 48 333.
Mm.
Och av dem är ungefär 8 200 pensionärer.
Och då räknas även jag in som 63-åring.
Ja, ja. Mm. Så då får du alltså en sjättedel av kommunens invånare.
Mm.
Är, det vill säga 18% ungefär. Så att det är en förhållandevis ändå rätt så ung kommun fortfarande.
Mm.
Men då när jag räknade på det här, då tittade jag ju på vår demografiska fördelning. Och då visade det sig att det kommer att komma en topp. Därför att det var väldigt många som flyttade in till den här kommunen då. När du flyttade, växte upp.
Ja, på 60-talet. Ja. Då kom det massa unga, friska familjer hit med massa barn. Och min föräldrageneration, det är de som är plus 80.
Ja, och toppen, den ligger på de som är födda 1944. Och det tror jag fortfarande stämmer. Det tror jag inte har ändrat sig sedan jag räknade på det här 2014.
Hur gammal är man då när man är född 1944?
Ja, då vet jag precis hur gammal man är, för det är min man. Då är man 76.
Ja.
Och det betyder att 76 idag, det är ju precis bara över gränsen på de här som, ja, det är fortfarande väldigt friska människor. Men inom 10 år så är de 86.
Ja, nu vänder jag mig till Lena. Tala om vad du är för någonting. Nu låter du som du, det är det jag intervjuar, men du måste tala om din profession, Lena.
Ja, jag tänker ju naturligtvis att Tyresös radions alla lyssnare vid
självklart.
Det här laget vet att jag är pensionerad läkare och geriater och att jag har jobbat på flera av äldreboendena här i Tyresö. Och jag har också varit medicinskt ledningsansvarig för en stor verksamhet som hade läkarinsatser på äldreboenden på 48 olika adresser.
Mm.
Men det var i sydvästra Stockholm.
Ja, då vill jag ställa frågan. När anser man att en person är liksom gammal idag? Det här med äldre. När börjar man bli sjuk? Hur länge kan jag som 63-åring tro att jag håller mig frisk?
Ja, någonstans mellan 85 och 87. Kvinnorna är det ofta så att de börjar ramla och få sina höftfrakturer eller de går in i en demenssjukdom. Och männen idag så behandlar vi ju männens hjärtsjukdomar, så att männen ligger nog också där någonstans. Och då pratar vi alltså om den här toppen som kommer här i Tyresö om 10 år. Och den vill jag gärna naturligtvis diskutera lite med John, därför att det är ju 10 års ledtid på byggande av äldreboenden.
Och det är väl det som är schysst, John, att nu har det byggts grejer.
Mm, precis. Det som vi håller på att omvandla Björkbacken, som är det kommunala vård- och omsorgsboendet då. Så att en del av Björkbacken boende har flyttat till Fornöden, Villa Fornöden då.
Ja, och när var den invigdes, Villa Fornöden?
Så att i mitten av september flyttade de första in. Men någon reell invigning har vi inte haft då. Det
går ju inte, va?
Nej, men vi väntar väl in då så att vi får ha någon form av inflyttningsfest eller någon fin tillställning när det passar. Ja. På olika skäl, och så har man ju legat lågt med det.
Hur stort är det, Villa Fornöden?
De har kapacitet för 60 platser och vi har, ska man köpt då, eller i anspråk tagit 40 av de 60 platserna.
Och där var det ju så, under lång tid här nu i Tyresö, så var det väldigt mycket bråk om det här med flytten för två demensavdelningar på Björkbacken, där jag också har en släkting. Så jag har ju läst, det har ju varit en stor grupp som har varit arga och påverkad. Mm. Men sen fattade jag det som att det gick väldigt bra med flytten.
Mm. Vi har ju, det är inte första gången vi flyttar från Björkbacken. Vi flyttade även boende till Villa Basilica. Det var bara något år sedan då.
Mm.
Och vi har erfarenhet av det. Och alla där mer eller mindre har tyckt att det var väldigt bra. Det är ett modernare äldreboende med andra faciliteter än Björkbacken. Och Björkbacken är ju föremål för en renovering. Inte minst på grund av arbetsmiljömässiga skäl. Då. Men byggnaden är också rätt så gammal.
Mm. Och Villa Basilica, det ligger alltså på Farmarstigen.
Mm.
Det är nya där. Jag som är så dålig på det här, för det här brukar jag säga fel om. För mig är det bara Farmarstigen och Trollbäcken. Ja. Lena, du brukar rätta mig. Ja. Tala om vad som finns där på Farmarstigen.
Ja, alltså i den här kommunen så har vi ju då idag 5 särskilda boenden.
Äldreboende heter särskilda boenden.
Ja. Mm. Man kan kalla, det finns många olika termer för det. Ibland heter det vård- och omsorgsboende, ibland heter det äldreboende. Och jag använder termen särskilt boende då, därför att det har varit, från min sida när jag jobbade från landstingens sida, så var ju det termen för det hela. Och då har vi här, vi har Björkbacken, finns ju fortfarande enhet kvar på.
Ja.
Och sen har vi Villa Basilika och Villa Krusmynt, eller Krusmyntan som den nog kallas fortfarande. Jag vet inte om de har döpt om den till Villa Krusmynta.
Nej, men Krusmyntan var den som var där från början.
Krusmyntan,
ja. Ja, det var min mamma.
Mm. Och där var jag doktor i 7 år.
Mm. Mm.
Och sen så finns det då Trollängen och sen finns det den nya Villa Fornudden. Och av alla de här 5 så är det ju Björkbacken som drivs i kommunal regi. Villa Basilika, Krusmyntan och Fornudden drivs av Vardaga. Och Trollängen drivs av ett danskt företag som heter Förenade Care.
Ja, och nu går vi till John här, för det är han som egentligen är ansvarig för allt det här. Eller är du ansvarig? Nej, du...
Ja, men det gör jag. Ja. Inom tjänstemannaorganisationen.
Ja.
Ja, absolut.
Och nu alldeles intill där vi sitter i studion, då sprängs det här i Tyresö centrum.
Ja.
Vad är det på väg att bli där?
Det är inte banken som sprängs, va?
Nej, det är inte banken som sprängs.
Nej, utan vad som förbereds är ju Hemsö då, som bygger upp ett nytt boende som ska driftas av Stora Sköndal. Då.
Ja, och när blir det klart?
Ja, det jag har hört det senaste att det ska vara klart någon gång i, ja, jag säger vårkanten, sommaren 2022.
Jaha.
Om tidsplanen hålls.
Men då måste vi kolla här. Nu pratar vi liksom om massa äldre då som behöver plats. Har vi tillräckligt med plats i Tyresö kommun eller måste vi köpa platser utanför?
Vi bedömer att vi har tillräckligt med plats i nuläget och ett antal år framöver. Men det innebär ju inte att vi kan sitta still och tro att allting bara löper på utan att vi har en långsiktig planering och titta på dels demografin och sen behovet också. Räknar man fram linjärt hur många som behöver boende framöver så är det lätt att lura sig, därför att vi märker ju också att om man räknar linjärt uppåt så blir det inte så proportionellt från år till år, utan behovet kan ju fluktuera väldigt mycket. Och anledningen till det är ju att de flesta vill bo kvar i sitt egna boende. Vi bygger ut hemtjänsten och man kan leva allt längre i sin egna bostad så länge det är möjligt. I kombination med till exempel trygghetsbostäder så kan man ju, om man säger, fördröja inflyttningen till ett vård- och omsorgsboende. Och vi blir allt friskare högre upp i åldrarna.
Men är det inte det som har varit problemet också? Att när man ska komma in på ett boende måste man antingen vara väldigt, väldigt sjuk. Det vet jag, när min pappa nu först fick en stroke och sen dog väldigt snabbt. Han kom ju inte in för de sista 2 veckorna av sitt liv på ett boende. Och likadant att det är de demenssjuka som fyller våra boende. För de klarar sig inte hemma.
Nej, de behöver ofta mycket tillsyn.
Så att man bygger mest demensplatser?
Ja, det är den stora efterfrågan ligger just där då.
Ja.
Och somatiken då, eller människor som har till exempel fått en stroke, att så långt det är möjligt vill de ju bo kvar hemma.
Ja.
Med hjälp av hemtjänst eller med någon dagverksamhet eller andra insatser. Om man till exempel är ett par så kanske man får någon form av avlastning då, så att ena maken eller makan kan röra sig eller ja, inte känna sig beskuren av allt mycket omvårdnad utan kan vara då fri och göra lite som man själv önskar. Och samtidigt så kan den andra parten bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst.
Men hur lätt är det att få en plats då?
Ja, alltså människor, de prövar ju, de ansöker med plats på boende och sen prövas det ändå av myndigheten och bedömer man att behovet kan tillgodoses på annat sätt då beviljas man ingen plats. Men det är väldigt få ansökningar som vi avslår överhuvudtaget. De flesta söker inte in om de inte upplever att de har ett väldigt stort behov.
Nej.
Så jag tycker inte att det är något jättenålsöga eller tvärtom ett litet nålsöga, utan vi är, tror jag, så generösa som de flesta andra kommuner i den här frågan.
Jag tror inte att det är något sådär att folk upplever att man blir nekad plats. Men däremot så kan ju det här platsbehovet uppstå ganska akut med att man hamnar på sjukhus.
Just det.
Och från det att man har klarat sig hemma med hjälp av hemtjänst till dess då när man ligger på sjukhus och inte kan komma hem, då är det ju dåligt med den här vårdkedjan. Vi har de geriatriska klinikerna, det är regionen, det är ju inte kommunen. Men även de geriatriska klinikerna har lite annan policy än vad de hade på den tiden när jag för länge sedan var med och man byggde upp geriatriken. Så att det kan uppstå ett vårdbehov, ett stort vårdbehov rätt så plötsligt. Och då hamnar vi i den här svåra diskussionen om korttidsplatserna, där man då prövar, går det kanske att med lite träning och tålamod kunna komma tillbaka hem eller inte? Eller har man ett sånt behov så att man måste ha ett särskilt boende?
Får jag bara säga en sak? I och med att jag har varit med om den här processen ganska nyligen. När min mamma var med om den här processen så fattade jag ju ingenting. Den här gången när min pappa blev sjuk förstod jag lite mer. För jag fattar ju inte alla de här olika huvudmännen. För man bryr sig egentligen inte om det. Man hamnar på akuten, sen hamnar man på en vårdavdelning. Och när man är färdigvårdad, då hamnar man på någon slags efterbehandling. Och då hamnar man på Handen. Vad är Handen sjukhus för någonting?
Ja, det är geriatrik på Handen. Och det finns ju ett nära samarbete mellan kommun och region.
Mm. Region, det är gamla landstinget.
Ja, det gamla landstinget. Och det finns dokument som reglerar det här samarbetet. Och det finns datasystem där man ska kunna prata med varann. Men så har vi då en ekonomisk påtryckning så att från januari 19 var det väl, eller var det januari 20 som nu ska kommunen ta mycket snabbare. Det där kan du bättre än jag. Man ska ta på 3 dygn nu, va? Förut var det 5 dygn.
Det är det som är så konstigt. Om man får en stroke, vi tar det till exempel, då hamnar man på akuten och sen hamnar man på, oftast på Södersjukhuset, och så hamnar man på en vårdavdelning och snabbt skrivs man ut till Handen. Mm. Så att man som anhörig så snurrar man ju runt. Nu får man inte ens komma in på sjukhuset, men förut var det. Och när man kommer till Handen, då får man en någon slags människa som ska liksom hjälpa en och planera ens hem. Ja, och då hamnar man oftast hemma eller på ett korttidsboende. Mm. Är det så?
Mm.
Hur ser det ut med korttidsboenden? Första anhalten i en kommun.
Men vi har ledig kapacitet idag. Ja. Eller korttidsplatser.
Var ligger korttidsboenden nu någonstans?
Ja, det ligger på Björkbacken. Mm. Har vi ett korttidsboende. Och sen så har vi ett vid Trollängen.
Mm.
Ja, det är de 2 platserna.
Och där hamnar man först. Och sen får man en slags handläggare.
Ja, precis, en biståndsanläggare då, som planerar för liksom, livet när man väl kommer hem. Då.
Ja.
Mm. Och att man anpassar insatserna lite efter personens behov. Då. Och ibland så kan det innebära initialt att man får väldigt stora insatser till en början. Då, och sen successivt trappas de ner. Då.
Mm.
För den första tiden efter man hemkomsten från sjukhus, det är den kanske mest ska man säga,
sårbara.
Känsliga och sårbara tiden. Mm. Och det bygger också upp självförtroende och ska man säga egenkontrollen så långt det går.
Mm.
Mm. Insatser. Så att det är viktigt att lägga stora insatser i början och sen trappa ner så att man ökar sitt egna utrymme.
Mm. Men har det inte också varit så här att nu i coronatider då har man inte velat komma in på boende, man har inte velat ta hemtjänst, man har blivit räddare för att liksom vara med i, ja, folk besöker ju inte akuten eller sjukhusen på samma sätt idag.
Det finns en försiktighet av naturliga skäl.
Ja. Så det är lättare nu kanske att få en plats som man vill?
Ja, vi har alltså ingen kö idag alls till våra särskilda boenden.
Ingen kö?
Nej, alltså Nej. Det finns ingen väntetid.
Nej.
Så har man en plats, får man en plats beviljad så
kommer man in.
Ja, relativt fort, absolut.
Ja.
Mm. Tidigare har vi haft långa köer. Jag har haft upp till 30-talet personer som varit i kö till våra boenden. Men nu har vi byggt ut vår kapacitet och sen så har ju efterfrågan minskat då på grund av coviden.
Är det både så att folk inte efterfrågar och att väldigt många också var sköra och kanske inte klarade smittan?
I våras var det så att det var några som inte klarade smittan då. Så att då sjunker efterfrågan av det skälet. Men sen tror jag att vi har blivit försiktigare. Sen har kanske människor jobbar hemifrån i större utsträckning och kan vara en hjälp till personer som befinner sig någonstans mitt emellan. Att ska jag söka eller ska jag flytta in eller kan jag vara kvar hemma med hjälp av närståendes stöd och hjälp.
Mm.
Och sen att man avvaktar lite. Och den här avvaktan, vet inte hur länge den är, det beror ju på hela den här coronasituationen.
Mm.
När man tycker att den har lugnat ner sig lite. Så kanske, då räknar vi med att då ökar efterfrågan både på hemtjänst och på vård- och omsorgsboende.
Ja, just det. Men hur tänker jag då personalläget? För det var ju ganska tufft i våras när personalen själva skulle stanna hemma så fort de hostar lite på morgonen eller lite ont i halsen. Och det är bara att kolla på en själv. Jag tycker varje morgon att jag har ont i halsen. Mm. Och sen dricker jag lite te och sen glömmer jag bort det. Alltså hur lätt är det liksom när allihopa ska stanna hem om de känner sig sjuka?
Mm. Nej, men vi har ju det. Det är ju en säkerhet vi bygger in då. Alltså, vid minsta lilla symptom då ska man ju stanna hemma.
Hur klarar man personalen då?
Ja, men vi har ju haft så pass god beredskap när det gäller personal så vi har inte hamnat i ett läge där det varit jättesvårt eller hamnat i läge där vi tvingas gå med underbemanning utan tvärtom. Sen parallellt med det har vi byggt upp en bemanningspool i kommunen.
En fast bemanningspool? Ja, som är fast anställda eller är de timanställda?
Ja, de är timanställda då. Ja. Eller kan gå in på viss tid då. Det beror på hur behovet ser ut då. Men vi har knappt behövt i anspråk ta den. Men den har funnits som en trygghet och en säkerhet också. Om behovet skulle uppstå. Mm. Men vi hade byggt upp sådana reserver under flera år ska jag säga.
Det är bra.
Ja. Nu pratar ju du för kommunens boende, Björkbacken och hemtjänst. Mm. Vet du om de privata vårdgivarna har samma typ av bemanningspool?
Nej, det tror jag inte att de har. Utan de jobbar nog mer efter sitt eget bemanningskoncept då, med timanställd personal. Men vi följer det dagligen har vi gjort. Vi vill ju att våra privata boenden rapporterar in till en koordinator och där de beskriver läget. Då. Det är smittläget, misstänkta smitta, konstaterad smitta och hur ser personalläget ut då? Alltså, eller sjukdomar eller misstänkta sjukdomar eller frånvaro överhuvudtaget. Då. Så vi följer ju detta både dagligvis och veckovis. Och än så länge har det rullat på ganska bra. Jag tror Tyres också är en kommun som har klarat sig relativt så här långt ska jag säga ödmjukt. Från att hamna i svåra akuta lägen kring bemanningsfrågor.
Ja, vad bra.
Ja, men med all den ödmjukhet som finns då så peppar tar jag trä. Mm. Ja. So far so good.
Ja, och vad jag förstår så är inte något av kommunens fem boenden, eller de fem boenden som finns här i den här kommunen, med i IVOs granskning som släpptes förra veckan. Man granskade ju de boenden där man hade fått in väldigt mycket klagomål. Mm. Och då får vi vända på det och säga att eftersom inte något av boendena i det här området var med i granskningen så har det inte kommit in klagomål på det sättet eller av den allvarlighetsgrad att Socialstyrelsen tog med dem i sin granskning.
Nej, det
när vi bara säger så här, när vi säger förra veckan, det här kommer ju sändas under december. Du pratade om en undersökning som gjordes i slutet av november.
Det var den stora granskningen som Socialstyrelsen släppte av 187 boenden över hela Sverige och där samtliga regioner fick på smäll på fingrarna på hur man hade skött pandemin i början i våras.
I våras, ja.
Men som sagt, att när jag har tittat på vilka boenden från Stockholm som var med i den här granskningen så är det inget av de fem som jag räknade upp förut här.
Nej.
Och det får vara ändå tycker jag ett bra betyg för att nog är de som bor här i Tyresö är ju måna om sina anhöriga och hade det varit allvarliga missförstånd här.
Förlåt. Missförstånd, sa du?
Ja, missförhållanden menade jag. Missförstånd kan det ju också vara som är grund för det, men jag menar missförhållanden. Mm. Då hade det ju kommit till Jons kännedom, absolut. Mm.
Mm. Ja, men vi har ju haft veckovisa möten med de privata eller representantutförarna så att vi följer och vi har ju lika stort ansvar för den kommunala regin som boende som vi upphandlat då, via LOU.
Alltså ni har ansvar för alltihopa?
Ja, det gör vi. Ytterst är vi det. Du är inte mot kommuninvånarna.
Jaha, du menar så.
Att det är en upphandlingsform där vi tillåter privata utförare att lägga anbud. Och så
man köper ju en tjänst. Ja. Så att måste man ju ställa krav på den som utför tjänsten. Mm. Så är det ju.
Det är för lika behandlingen också. Mm. Så att det är nödvändigt för att vi har ju väldigt bra dialog. Vi har byggt upp det. Och det handlar ju väldigt mycket om förtroende och transparens i detta.
Mm. Men jag pratar om den här covid-samordnaren. Jag läste också en artikel i tidningen. Heter Linda Wahlund. Finns hon på Björkbacken eller är hon för allihopa?
Hon finns på Björkbacken, men vi har sagt det att vi tog ett beslut på det att alla boenden utser en covid-samordnare.
Aha!
Mm. Alltså, sen var det också covid-handledare under vårkanten, men sen så lugnade det ner sig den sommaren så kändes det som att men nu kanske den här pandemin på väg och
försvinner. Man sa ju det.
Ja, men absolut. Mm. Alltså,
man skulle inte behöva
möta en andra våg.
Nej, vi skulle inte få någon.
Nej, och nu är andra vågen här då. Då snabbt som ögat då, så utsåg vi då istället för covid-handledare, då var det covid-samordnare och det hade att göra med säkra besök då.
Jaha, okej. Okay. Berätta vad säkra besök är för någonting.
Nej, men det handlar ju om då att man upphävde ju det här besöksförbudet och då handlar det ju också om hur ska vi kunna liksom öppna upp våra vård- och omsorgsboende och samtidigt då skapa förutsättningar för så säkra besök som möjligt, just med tanke på att hindra smittspridning.
Mm.
Och då en av covid-samordnarens uppgifter det är att se till att guida anhöriga till antingen säkra rum eller så att man vet hur man ska så att säga, ta sig till den boendes egna lägenhet. Och samtidigt vara ett stöd för personalen här också.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Vad som gäller kring skyddsutrustning etc. etc.
Mm.
Idag så finns det ju på kommunens hemsida en rekommendation att man ska kanske inte hälsa på så mycket på boendena. Nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen. Det är ju varken besöksförbud eller besöksstopp, men det finns en rekommendation att man ska tänka sig för innan man hälsar på ett äldreboende.
Mm.
Samtidigt så, det här är ju så olika. Det finns ju närstående som, där det är jätteviktigt att få ha en kontakt, till exempel med sin partner då.
Mm.
Eller att det är vuxna barn som gärna vill ta vara på den här sista tiden. Även om det inte är så att säga det livets slutskede, så är det i alla fall den sista åren i vederbörandes liv. Det kan vara jätteviktigt att få komma till ett äldreboende.
Ja, det förstår man ju verkligen.
Mm. Och samtidigt finns det många också som är väldigt respektfulla och som säger att nej, jag besöker inte.
Mm.
Så att det är viktigt att det finns såna här personer som John säger, som guidar.
Mm.
Så att det blir bra. Sen ska jag bara säga en annan sak också. Det är att ett äldreboende är ju en del av samhället. Det är inte bara folk som bor där och de som kommer att hälsa på och personalen. Utan det finns ju också matleveranser, det hämtas sopor, det kommer post. Det är, alltså, det är en del av samhället.
Så det finns väldigt många vägar in och ut.
Ja, man ska inte skylla på personalen. Man ska inte skylla på de anhöriga. För att det här är en del av samhällssmittan.
Mm.
Och
det handlar om att vi allihopa måste ta vårt ansvar för att inte, alltså, låta smittan spridas.
Ja, och det är inte sjukvård, men det är sköra människor med många sjukdomar som vistas i ett kollektiv.
Mm.
Och i synnerhet demensboendena är ju ett kollektiv. Där delar man ju väldigt mycket.
Mm. Jag vill bara säga det att ibland låter det som att alla besöker alla sina släktingar jämt. Jag som hade min mamma på ett boende, jag träffade nästan aldrig någon annan anhörig på det här demensboendet. Så att det är inte så att alla får besök heller.
Nej, nej, nej. Så är det inte. Men nej. Det kanske är så att det är fler som känner en önskan att besöka nu när det är så mycket sjukdom och oro.
Mm. Eller tvärtom, att man är extra rädd och har en ursäkt för att slippa besöka sina anhöriga. För att alltså, när det var sån här, liksom, nu, idag ska alla komma hit och äta, för då var det så här, jullunch, så tror jag inte var många där. Det var 8 små tanter och så var det vi.
Mm. Ja. Jag bara flika in där, för jag tänkte, anhöriga tar ju väldigt stort ansvar.
Jag fattar det, men jag vill bara tala om att det är väldigt mycket ensamma människor som inte får besök. Det finns också den problematiken.
Ja. Men man kan säga detta lite, vänta, ödesironi, men tack vare besöksförbudet så blir det liksom väldigt intressant att komma och besöka.
Aha.
Vi märkte en ökad efterfrågan, och det kan vara som du säger också, att nu vill man ta ett extra stort ansvar och verkligen besöka, med tanke på skörheten och osäkerheten i situationen kring corona och utfallet av den då.
Sen hade vi ju före pandemin så hade vi ju en väl fungerande insats från hemtjänsten med frivilliga volontärer som kom och besökte alla våra äldreboenden. Och den verksamheten ligger väl helt nere nu, utgår jag ifrån.
Och covid-skälet ligger den ju nere,
Mm. Och likadant så var det på gång de här träffpunkter för äldre.
Mm.
Det var ju någonting man verkligen sätter fram emot. Ibland till kyrkans lokaler var det på gång, va?
Ja, men vi håller på att landa rejält för
ni gör det.
Att rösta upp. Ja, men som sagt då, med tanke på återhållsamheten och smittläget, så får vi vara väldigt försiktiga.
Ja, just nu.
Men vi är startblocken, kan jag säga. Så fort vi får klartecken så kommer vi öppna upp det här och...
För det är väl en grej som inte bara både Lena och Johnny kan det här mycket bättre än vad jag är. Men ensamhet verkar ju vara ett jätteproblem bland många äldre.
Mm.
Ja, jag satt och nu har läst lite grann då inför att vi skulle träffas här. Och jag såg att det finns ju ett nämnduppdrag på uppsökande verksamhet av 80-plussare eller 85-plussare. Och den känns ju oerhört angelägen nu när vi vet att det är många som sitter ensamma och som mår psykiskt dåligt av ensamheten. Det ser man ju när man också, som jag, och går och handlar 7 på morgonen. Jag ser ju vilka andra som också handlar 7 på morgonen. Så att det finns ju en problematik av de ensamma äldre som inte har något bistånd från kommunen än, men ändå som lever ett riskfyllt, vad ska jag säga, de utsätts för stor risk för psykisk ohälsa.
Och jag vet till exempel, jag intervjuar PRO, de har ju haft kaféer som har varit väldigt besökta av människor som faktiskt, det är deras umgänge att gå åt på de här grejerna. De har ju väldigt många medlemmar som är egentligen inte, de har ingen kontakt med kommunen på det viset, men de har ju haft en massa föreningar att gå på. Och hela den här föreningsverksamheten i Tyresö hålls ju uppe, ska jag vilja säga, av våra äldre. Mm. Alltså pensionärer är ju en jättestort gäng som hållit igång hela föreningssverige. Och just nu så kan de varken gå på kör eller gå i, ja, till kyrkan eller vad de än håller på med. Och PRO har haft en väldigt stor verksamhet och viktig verksamhet för väldigt många.
Men nu vill jag ha svar på det här. Hur går det med den uppföljande verksamheten för 80-plussarna?
Men jag håller på att titta på hur vi på bästa sätt kan skapa den här uppsökande verksamheten. Den ska upp till nämnden nu i december också. Så att det är också någonting vi håller på att titta på. Hur ska vi på ett så strategiskt och bra sätt kunna jobba med den här frågan under rådande förhållanden? Mm. Så den frågan är jätteviktig för oss. Sen kan ju digitaliseringen vara ett sätt att lösa, eller lösa, men en kompensation för den här bristen på kontakt också. Kan vi med hjälp av några digitaliserande åtgärder förena människor på något sätt, eller skapa, om det är så, digitala mötesplatser eller annat. Och vi har ett projekt här framöver som, nu är jag ju väldigt tidigt ute i det här då, men som vi kallar för projekt En röst i natten. Alltså kan man ringa in någonstans, och när jag säger rösterna så tänker jag på en gammal tv-serie, Jack Killian.
Ja, exakt, den kan vi.
Ja, den kan vi. Ja, men de som är uppe i åldrarna kanske kan härleda till honom. Nu blir det inte ett nytt Jack Killian som kommer, men idén att kunna ringa in och ha någon form av mötesplats eller samtal, vad det månne handlar om, hur det ska byggas upp. Rent tekniskt är vi inte där, men vi är liksom i ett embryonalt stadium kring det här och tror att det skulle kunna vara någonting. Och nu sitter jag här i mitt, eller ja, Radio Tyresö, så kanske vi ska hitta samarbete med Radio Tyresö i den här frågan.
Ja, för det är inte helt fel.
Nej.
För då kan man sitta och direktsända varje kväll och låta folk ringa in.
Ja, bara inte bli ett nytt Karlavagnen, men vi kan inte konkurrera
det spelar ingen roll. Nattsudd.
Nattsudd, ja. Nej, men, och det kan ju vara så att det är på kvällar eller tidiga morgnar som man känner en stor ensamhet. Och
ja, det är
man
det.
Någonstans att man kan vända sig till och prata eller dela det med någon annan person. Så,
ja, det är rätt.
Så kan vi häva lite av ensamhetens mer mörka sidor eller tråkiga sidor.
Ja, och det är väl också någonting att vissa människor är ju väldigt digitala. De är på Facebook, de är med, de kan koppla upp sig på videosamtal, i Zoom och allt vad det heter. Någonting. Men jag känner ju väldigt många som absolut inte kan det här. Och de blir extra ensamma nu i denna digitala tidevarv.
Mm. Men det blir en jättestor utmaning. Alltså, nu spånar jag fritt här bara. Ja. Alltså, vi får ju tala fritt i hjärtat också. Inget manus här.
Nej,
men alltså, man kan ha digitala luncher. Så att man med hjälp av en padda med enkla, så man sitter ensam, så kan man på något sätt se en annan människa liksom, på någon skärm eller på annat sätt connecta.
Ja.
Så alltså, man på något sätt skapar en större gemenskap än den som är idag. Då. Så kan vi inte umgås fysiskt, så kanske vi kan umgås digitalt. Det kan vara någon form av kompromiss som är värt besväret då.
Och
att
det
hitta den typen av lösningar, det tror jag är jätteviktigt.
Ja, och det är väl flera stycken boende som har det, att när man då inte får komma och besöka sina anhöriga, så kan de koppla upp, man kan ringa och liksom ha något slags Skype-samtal eller vad
det
nu är.
Det tror jag är ganska vanligt.
Det är ganska vanligt, va?
Ja, det är det.
Ja. Och det är väl någonting som många anhöriga efterfrågar.
Ja, så finns det ju. Absolut. Och så även boende som vill ha kontakt med den anhöriga och så. Så det underlättar vi. Och det har vi ju köpt in paddor så att det ska räcka och bli över då för de som önskar. Så det är ett sätt att bryta isoleringen då. Mm. Eller få kontakt med trots läget då.
Mm.
Så man kan säga att nöden är ju ibland uppfinningens moder. Så att det är ju otroligt tråkigt med hela den här covid-situationen. Möjligtvis kan det på sikt föra med sig alternativa lösningar som vi inte har tänkt på tidigare och som nu får ett annat tempo, så att vi kan, för ensamheten har ju inte kommit bara med corona. Nej. Eller covid, det har ju funnits där tidigare, och så att om man ska hitta något litet ljus i mörkret, så kan det här påskynda en sån utvecklingsprocess.
Ja, och allihopa nu börjar intressera sig för äldrevården, hur den fungerar.
Mm,
det har ju aldrig varit så pass så aktuellt som nu.
Nej.
Mm.
Och alla blir ju äldre faktiskt.
Från
den dagen vi börjar förskolan så blir
vi
äldre.
Ja, exakt.
Mm. Nu har vi hållit oss väldigt mycket hur det är just nu i coronaläget. Jag är ju väldigt nyfiken på det här lite framtida. Och det jag vet är ju dels att jobba inom äldrevården är för många ett genomgångsjobb. Det är, man går vidare till andra bättre betalda arbeten. Och sen så är det också så att det finns en kunskapsbrist. Nu gjorde ju den här kommunen för några år sedan en jättesatsning på Silvia-certifieringen. Men i den ingår ju då att den hela tiden ska följas upp. Och det undrar jag ju jättemycket nu när jag har John bredvid mig här. Hur går det med uppföljningen av Silvia-certifieringen?
Ja, men vi jobbar på som om, alltså, som det ska funka.
Ja.
Ja.
Tala nu om vad Silvia-certifieringen är för någonting.
Ja, Silvia-certifieringen, det är egentligen, det kommer från drottning Silvia då. Mm. Hon vurmar väldigt mycket för demenssjuka, eller det kognitivt sjuka personer då. Och då har man på Ersta, har man då gjort en utbildningspaket då, som vi hoppat på då. Så vi är ju då Silvia-certifierade i kommunen, vilket innebär att i princip alla då som medarbetar vår omsorg, mer eller mindre då, är Silvia-certifierade. Ja. Har gått en utbildning då.
All personal, alla biståndshandläggare, alla som jobbar inom äldreförvaltningen. Och det är en stor satsning från kommunens sida som faktiskt... Jag som har jobbat i olika kommuner väldigt väl märker att i den här kommunen så har man en bättre kunskap om demenssjukvård. Nu slutar ju demenssjuksköterskan, och det är också, jag undrar lite grann, hur tänker ni i fortsättningen kring att ha en speciell demenssjuksköterska?
Där frågan är på bordet. Det gäller själva att följa upp och jobba eller gå i linje med Silvia-certifieringen, så jobbar vi, så den uppgiften den ligger kvar hos oss. Och det är ingenting vi tänker släppa, utan tvärtom någonting som vi kommer att vidmakthålla och jobba framåt. Så till att alla då, när vi även öppnar ett nytt boende som Villa Fornöden, då ska de genomgå den här utbildningen för. Och det är ett krav vi ställer i det upphandlingsförfrågningsunderlaget också.
Men ni kommer att fortsätta ha en tjänst som demenssjuksköterska?
Ja, det låter jag vara osagt i nuläget hur det ser ut då. Men att någon funktion kommer att ha uppgiften att se till att vi håller hela Silvia-certifieringen vid liv då.
Mm. För hon har ju varit en, det är inte alla kommuner som har en demenssjuksköterska, men hon har ju varit en nyckelperson i att hitta de med demenssjukdom medan de fortfarande bor hemma och se till att de kommer till ett boende när det är dags för det.
Absolut, hon har gjort en fantastisk stor
och
insats.
Och att hon slutar, det har ju att göra med att hon går i pension. Så det är inte så att hon har dragit in tjänsten eller något sånt. Men jag undrar lite hur det blir i fortsättningen. Mm. Man är ju luttrad. Så.
Ja, jag förstår det. Nej, men hela Silvia-certifieringsförfarandet kommer ju kvarstå. Ja, det kommer vi inte att släppa på något sätt. Nej. Sen är hur vi gör med tillsättning av den tjänsten, eller om den tjänsten kommer att formas om på något sätt. Men det innebär ju inte att vi tappar någonting kring Silvia-certifieringen.
Nej, och det finns ju också en annan tjänst som jag också undrar lite hur det går med, och det är den som har ansvar för anhörigstödet.
Mm. Vad är det för tjänst?
Det jag intervjuade både demenssjuksköterskan och anhörigstödjaren då i, ja det är väl nog kanske fyra.
Ja men den, det var en ny tjänst för anhörigstödjare.
Ja, men den är tom nu igen.
Mm, den är tillsatt faktiskt.
Är den det? Ja, vad trevligt.
Ja. Ja men det var jättebra, vi har medel för att jobba med anhörig, för anhörig är en otroligt viktig grupp i hela kedjan då, på tal om kedja från A till Ö. Men den personen som vi tyckte då, som anställdes, var jättebra, men blev så intresserad av att jobba med samordning kring covid-situationen och tyckte det var jättebra, fungerade jättebra där. Så att hon gick in och tog hand om den biten då. Och sen så valde hon att fortsätta just det. Sen gick vi ut och fick rekrytera om tjänsten då. Och nu är det en person på plats då, Marika Skarpen heter hon då, så att hon är nytillträdd.
Vad gör man som anhörighetssamordnare?
Ja, det beror ju på hur man definierar det, men tanken är att man ska stötta anhöriga i som har en anknytning till våra verksamhet då. Det finns ju en mängd av frågor, det kan handla om utbildningar, det kan vara mötesplatser, det kan finnas på individen.
Har man telefontid?
Om man har telefon, alltså det låter
Kan man ringa till dem?
Ja, det kan man göra.
För ibland är det väldigt svårt att komma åt vissa. Ja. Handläggarna går ju inte nå om inte man ringer.
Ett väldigt viktigt uppdrag, det har ju varit att samla anhörigträffar.
Aha.
Och det brukar vara ungefär en gång i månaden. Jag har varit med och pratat på några av de där träffarna, och det är... oerhört uppskattat att få komma och liksom prata om all den problematik som finns. Kanske att vara anhörig till en dement då, eller att hamna som du beskriver då här. Det blir ett skeende som går väldigt fort och där man inte riktigt förstår vad som händer. Och
2 veckors kaos.
Ja, ungefär. Ja.
Nej, men det är som just att samla anhöriga. Men det kan både vara utbildning, kan vara rådgivning, det kan vara att ordna träffar eller ta in någon föreläsnare. Så att det är lite, och sen uppdraget är det är ju någonting som inte är fast, utan det får ju vara efter behov och vad som är för stunden viktigt också. Mm. så att man är öppen.
Ja, jag gör nya program med de nya personerna, jag lovar. Ja. Ja.
Och det vore roligt, John, tycker jag, för nu tiden tar slut. Mm. Jag tycker det var roligt också, du har gjort några program förut faktiskt. Mm. Bland annat var jag och spelade in när ni invigde ett sånt där LSS-boende i Hanviken. Mm. Mm. Nej, det var i våras någon gång, va? Mm. Nej, det var
Stjärnvägen. Och,
var Stjärnvägen.
Mm, sen kom Strandvägen i höstas.
Ja, och då kom jag aldrig dit. Så att, lite grann har ni ju skapat massa nya ställen också som vore kul att berätta om. Det som är svårt nu är att man vågar inte gå dit och man går ganska nära folk när man intervjuar. Mm. Så det vore roligt att berätta om de här nya ställena, för det är ändå en väldigt stor satsning i Tyresö på två fina nya LSS-boenden.
Ja, det är två nya gruppbostäder som är fantastiska hus. Alltså, de är inte arkitektoniska underverk, men de är nog unika i sitt slag.
Ja.
Dels genom materialvalet, men också i dess, ska man säga, arkitektoniska utformning då, så att det är väldigt högt i tak och det är stora fönsterpartier och det är underbart materialval. Och,
ja, jag vet. Ja, jättefint.
Ja, det bygger ju på det här med långsiktighet och hållbarhet, och så har tagit hänsyn till alla sådana viktiga aspekter i det här då.
Och det roliga är att jag gjorde ett reportage på Tyresö ridskola där några stycken har daglig verksamhet. Mm. Så det är roligt att vi har en massa positiva saker. Mitt i alltihopa måste man berätta om en massa bra saker som sker. För jag tror att man blir lite stressad i de här coronatiderna när man inte kan umgås med folk.
Mm. Ja, och du och jag som har bott länge i kommunerna, vi vet ju att för ett x antal år sedan så var ju just det här med LSS-frågan väldigt knepig här, ja, i den här kommunen. Det var ju långt innan John kom hit,
ja,
där kommunen ju fick vite för att man inte hade ordnat LSS-boende.
Nej, precis.
Och därför är det ju jätteskönt nu, ja, att veta att den delen av den kommunala verksamheten har byggts ut och fungerar och räcker nu då för invånarnas behov.
Precis. Och LSS måste du bara tala om för de som inte förstår förkortningar, för att det här är ju
det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ja, precis. Mm. Men nu, vet du vad? Alltså jag känner så här, nu har jag fått till två personer som skulle kunna prata två timmar till om de här frågorna. Så jag tycker så här, Lena Hjelmerus som är min egen expert här inne, och John Henriksson som är förvaltningschef och som jag tycker en av de viktigaste verksamheterna här i Tyresö, att vi får träffas igen. För förhoppningsvis så håller jag på planen ut nu med corona och att det blir lite lättare i vår, för då kommer det hända nya saker, eller hur?
Mm. Vad händer då?
Ja, men jag menar, då kommer det bli bättre.
Ja, våren, alltså, det är kommer nu... ju. Det är klart.
Allting,
ja, det kommer bli vår, det kommer bli ljusare, eller hur?
Det kommer bli ljusare, ja. Det blir redan där, julafton blir ljusare. Så då kan vi prata lite mer.
Gärna det, jag vill bara säga någonting också kring det här med, vi går ju mot mörkare tider, alltså rent allmanaktsmässigt, men jag skulle säga så här att många är ju rädda för corona och så fort man får corona då är det kört. Så jag vill bara säga att alltså de allra flesta människor är tillfriskade efter de insjukna i corona. Så att bara säga det är väldigt, väldigt, väldigt få i våran kommun då, som inte är tillfriskade, om man säger så.
Nej.
Så ha med det liksom när vi tänker framåt att vi hanterar det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och vi har byggt upp en profession kring hanteringen av det också. Så att, ja, det var ett medskick inför jul.
Det var mycket bra slutord. John, har Lena några andra slutord?
Ja, jag måste säga att kommunens hemsida om äldre, omsorg, hur man kan få svar på sina frågor, inte bara när det gäller corona utan också alla andra frågor som man kan ställa när man börjar åldras i den här kommunen. Jag tycker kommunen har en fantastisk hemsida. Jag har jämfört med andra kommuners hemsidor, så att gå in och titta på kommunens hemsida eller be om hjälp att få leta på kommunens hemsida, för där finns allt, bara man rotar tillräckligt.
Och har man ingen dator så har vi ett servicecenter dit man kan gå och fråga. Det finns väldigt bra människor som kan svara på frågor där.
Och törs man inte gå in på servicecentret så kan man skriva sin fråga på en lapp och lägga i en brevlåda som står utanför servicecentret.
Eller så kan man ringa.
Ja, kan man också göra.
Ja, så att det finns många sätt att få information. Men som sagt, jag är jätteglad att ni kom hit och jag hoppas att ni som lyssnar på det här blir lite klokare. Tack så mycket, John Henriksson.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Lena Hjelmerus.
Ja, på återhörande, säga.
Ja.
Jag återkommer.
Ja, och jag som har försökt att prata om det här fast jag inte kan så mycket om det förutom egna erfarenheter, heter Ann Sandin Lindgren och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.